Hej och välkomna till Aurora podcast, eller cast, nätsändning. En podcast från föreningen Aurora. Föreningen Auroras verksamhet syftar till att sprida en vetenskapligt förankrad samhällsanalys utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv. Och idag kommer vi ligga väldigt nära detta syfte. Vi ska nämligen diskutera den huvudsakliga materiella lag som strukturerar den historiska utvecklingen av kapitalistiska samhällen. Den klämkäckt kallade lagen om profitkvotens fallande tendens. Mitt namn är Anders Hylandberg och jag är ordförande för föreningen Aurora samt intervjuare i den här intervjun. Och med mig har jag Jens Östling som är styrelseledamot i föreningen och han är avsnittets intervjuperson och författaren till studien Lagen om tendensen, en undersökning av den svenska profitkvoten 1850-2015. I den här studien har Jens gjort ett av de få försöken och kanske det enda försöket för data efter år 2000 att empiriskt mäta profitkvotens utveckling i Sverige. Så Jens, om du vill berätta lite om varför du är här och vad det är du har skrivit för något.
Tack. Jag skrev ju det här som ett kandidatarbete i ekonomisk historia. När var det? 2018 tror jag. Och det jag gjorde var att jag tog Rodney Edvinsons data. Han har historisk data på en...
Och Rodney Edvinson är en...
Rodney, jag tror han är professor i Stockholm. Mm. Ekonomhistoriker. Han skrev sin avhandling också på profitkvotens fallande tendens. Men han använde lite annan metod och... Jag tror att huvudsaken i hans avhandling var väl egentligen att sätta ihop de här historiska tidsserierna som ligger uppe på en hemsida där man kan hämta hem dem. Vem som helst kan hämta hem dem. Kanske kan länka till den hemsidan om någon annan är intresserad av att titta.
Jajamän.
Ja, och sen så la jag på då, för jag tror att hans, om jag inte minns fel, så slutar hans tidsserie 2000. Och så jag hämtade hem data från SCB. Och la ihop dem då. Fick göra lite justeringar av tidsserien för att de skulle stämma.
Jag har läst studien, den är väldigt intressant även för någon som är lite mer lekman i ekonomi som mig själv, så tyckte att den var väldigt begriplig, och vi kommer ju då också publicera den här på föreningens hemsida, så den kan tipsa alla om. Men nu har vi börjat i lite bakvänd ordning, skulle man kunna mena, i alla fall för lekmän som jag själv. Vad är, väldigt, väldigt brett övergripande, vad är då lagen om profitkvotens fallande tendens? Vad är det den beskriver?
Profitkvoten, det är Marx kristeori. Och alla klassiska ekonomer hade olika kristeorier. Marx menar att I kapitalismen, det historiskt specifika systemet där man producerar för profit. Kapitalister, de försöker placera sitt kapital, och de försöker ju göra det när de får högst avkastning hela tiden. Så att de tittar ju på olika sektorer eller branscher eller investeringsmöjligheter så här. Idag så är det väl inte så mycket kapitalister, utan det är väl mer olika typ pensionsfonder eller...
Inte individuella kapitalister helt enkelt, utan...
Ja, nej, precis. Så att när vi pratar om kapitalister nu så är det väl...
Finansinstitut, banker,
ja, fonder. Och så vidare. Så att de försöker placera sina pengar där de får högst avkastning för dem. Och Marx menar då att det finns någon slags profitkvot som avgör liksom hur mycket avkastning man får för sina pengar. Den här skulle då vara ett genomsnitt. Och den här tenderar att falla över tid då, profitkvoten. Så att man får lägre avkastning för sina pengar. Och eftersom produktion bara sker mot profit inom kapitalismen, så avstannar liksom produktionen om man inte får avkastning på sina investeringar. Så att det är liksom hela motivet för som får hjulen att snurra i kapitalismen blir mindre och mindre liksom, att man har mindre möjligheter att göra profit. Men det här betyder inte att, alltså, profitkvot, det är ju en kvot, det är ett relativt tal. Så det är avkastning per satsad krona. Man kan fortfarande göra profit liksom i absoluta tal, kan man ju fortfarande göra väldigt höga profiter, och det gör man ju också. Men den relativa avkastningen, och det är ju det kapitalismen tittar på. Hur mycket får jag för min hundralapp eller min miljon som jag investerar? Får jag liksom 2 miljoner eller får jag 1,5 miljon? Man försöker ju hela tiden välja den bästa investeringen.
Ja, precis. Och för någon som mig då, som kanske lite mer av en lekman, så jag brukar ju förklara det här för människor så gott som jag förstår det i termer av att Sveriges BNP kan vara öka konstant och vara väldigt mycket större än vad det var på till exempel 50-talet. Men det säger kanske inte så mycket egentligen om möjligheten till produktiva investeringar och möjligheten till utvecklingen av svensk ekonomi och även kanske beskattningsmöjligheter. I och med att det är profitkvoten som avgör de här sakerna, utan det är liksom inte rikedom i någon slags allmän generell mening som avgör ett lands möjlighet till produktiva investeringar. Och det här avsnittet är egentligen ett del ett av en av ja, två avsnitt eller två delar som vi tänker göra på det här ämnet. Och det kommer vara väldigt torrt, det kommer vara att diskutera Jens studie metodiskt, empiriskt och så vidare. Men funktionen lite med det här är att vi försöker här lägga en grund för en diskussion om svensk tillväxt och välfärdens förutsättningar. För att den här diskussionen förs ju ganska vanligtvis då mellan två poler, som jag har försökt sammanfatta här då som en liberal högerposition som menar att välfärden och den starka regleringen av den svenska arbetsmarknaden är en börda för tillväxten som måste skalas ner av ekonomisk nödvändighet. Alltså man ser det som en krass, hård ekonomisk nödvändighet att man måste göra de här nedmonteringarna. Eftersom att ja, det tynger ner ekonomin i den här märkelsen. Och en socialdemokratisk eller socialliberal vänsterposition kan man väl kalla det. Och här inkluderar då Vänsterpartiet. Som menar att den här nedmonteringen av välfärden och uppluckrandet av arbetsrätten och så är ett rent politiskt projekt som kan avbrytas om det bara finns en politisk vilja och makt till att stoppa då vad man brukar rama in som nyliberalism. Och vilket är ganska intressant då, för att om man tar en person som Marx, så han kan anklagas för mycket, men en av dem, om det finns någon anklagelse som kanske är lite rättvis, så är det väl att peka på att han kan tendera att vara ganska ekonomiskt deterministisk. Så en utgångspunkt, om man vill göra någon form av marxistisk analys av det här, är väl att kanske titta på de objektiva ekonomiska processerna som ligger bakom politiken. Och något som jag tycker mig ha sett är väl att på många sätt så kanske högern ibland, rent av nyliberal höger, bara kan ligga närmare den själva ansatsen än vad en vänster kan göra, som tittar väldigt mycket mer på politisk vilja och voluntarism, om man så vill då. Men med det är inte sagt att den här ekonomiska determinismen från högern är så sann nödvändigtvis. Det finns på en väldigt allmän nivå kan man tala om att Sverige blir inte alls rikare, utan Sverige blir kanske någon BNP-bemärkelse rikare, men Sveriges lönsamheten av svenska företag krymper helt enkelt. Det är ju sant, men det är en väldigt generell och allmän poäng, och det är väldigt många steg efter det dit man kan komma till mycket rimligare slutsatser än svensk nyliberal höger, skulle väl jag vilja mena. Lite krångligt uttryckt, men det här är en diskussion som vi försöker leda in till. Men för att kunna göra det så måste vi ha ett ordentligt underlag, och det är därför vi diskuterar din uppsats idag, Jens. Ja, termen om profit och kvoter och lagar hit och dit är ju inte riktigt så det offentliga samtalet brukar gå, utan det är ju då tillväxt man pratar om. Men vad är då tillväxt egentligen? Det är ett begrepp som kan betyda väldigt mycket. Linjer går upp, linjer går ner. Men det intressanta är väl då det som alla är överens om, att tillväxt måste ske, såvida man inte har en miljöpartistisk ingång där man tänker att alla kan odla potatis på sin balkong och så. Men det är ändå allmänt accepterat att tillväxt är någonting som måste ske i samhällen. Vad i mer marxistisk jargong man skulle kunna kalla tillväxt är väl då kanske kapitalackumulation. Och Jens, vi kan ju börja där med din uppsats. Varför måste kapitalackumulation ske, och vad betyder ordet kapitalackumulation?
Ja, alltså varför det måste ske? Det har ju skett så historiskt i alla fall i nästan hela kapitalismens historia, så har det skett en tillväxt, alltså att BNP har vuxit i den industrialiserade världen i alla fall. Och varför det måste ske? vet jag inte, men det har ju de facto skett och det är förmodligen som ett resultat om, det här är ju ett ämne som många har så här, man vill veta vad det är som får saker att växa. Och det vet man väl inte så bra de flesta, utan man vet vad som är dåligt för tillväxt så här. Men man kan inte, det finns ingen som har någon riktig magisk formel för hur man ska få det. Men just i kapitalismen, den kapitalistiska tidsåldern, så har ju tillväxten varit väldigt hög och ihållande. Och det har väl skett den här kapitalackumulationen är att kapitalismen liksom för sitt egen syfte eller vilja, om man ska säga det man kan inte säga att den har en vilja, men alltså kapital måste förmera sig. För om de slutar förmera sig så går de under liksom i konkurrensen.
Där har vi väl egentligen varför kapitalackumulation måste ske helt enkelt. Men,
ja,
men jag uppskattar det längre historiska komplicerande perspektivet.
Absolut. Men att det måste ske någon tillväxt, det är ju inte, det är absolut inte säkert. Men det är
du menar i bemärkelsen att det kanske inte måste ske alla samhällen alltid någonsin?
Nej. Precis, vi har ju haft en period med alltså, ganska, tillväxten har ju avtagit väldigt mycket. Så att man skulle ju kunna spekulera i om vi har, det finns ju de som menar att tillväxten beror väldigt mycket på profitkvoten. Som Anwar Sheikh till exempel, den marxistiska ekonomen. Han menar att han pratar om profit multiplier, precis som i Keynes, han har ju en multiplikatoreffekt, typ att statliga investeringar multipliceras i ekonomin och sådär. Men Sheikh menar att det snarare handlar om profitmultiplikator, alltså med en hög profitkvot så de investeringarna ger liksom ringar på vattnet och skapar fler investeringar. Helt enkelt eftersom att det går att göra pengar och då är folk villiga att satsa sina pengar. För att det är just i vanlig nationalekonomi så pratar man ofta om att alternativkostnad, alltså att man kan alltid byta ut sin investering mot någonting annat. Fast i verkligheten så är det ju inte så, utan man satsar ju sitt kapital och man är ju aldrig garanterad en vinst. Så därför kommer man ju inte satsa alls om man inte ser att möjligheten till vinst är tillräckligt stor eller tillräckligt god.
Och det kan då hämma vad vi då kan kalla tillväxt helt enkelt. Någon form av hoarding, hamstrande liksom.
Ja, absolut, absolut.
Ah.
Att,
men vi är i alla fall överens så långt om att kapitalackumulation måste ske som en konsekvens av konkurrensen. Att kapital måste förmera sig, annars går det under.
Ja,
så långt är vi överens. Och kapitalackumulation, för att bryta igenom jargongen, är lite då kapital, produktiv egendom helt enkelt. Alltså egendom som kan producera mervärde. Och det kan då handla om fast kapital. Det kan handla om alltså fysiska fasta fabriker som inte går att flytta på hur lätt som helst. Det kan handla om pengar. Det kan handla om det ena och det andra. Kapital kan ta många olika former. Det är bara olika former av produktiv egendom. Och detta vill kapitalister ha mer av. Och det finns en inneboende tendens till det att vilja göra mer av sig självt. Då kanske vi måste diskutera lite Marx värdeteori. Och här kommer man in på sånt som, ja, om ni någonsin har varit på ett seminarium där så kanske ni ville hänga er efteråt. För att det kan ju bli väldigt invecklat och ja, väldigt teoretiskt språkbruk ibland. Men det är nog ganska oundvikligt att man måste definiera termer här lite innan man går vidare. Vad är Marx värdeteori, Jens? Och hur uppstår värde? Och vad är dess relation till profit?
Jo, enligt Marx då, ihop med de alla klassiska ekonomer, alltså då menar jag Adam Smith och Ricardo, så
Med flera, ja.
Så är det är bara mänskligt arbete som kan skapa mervärde. För om man gör antagandet att alla varor säljs till sina värden, alltså de säljs till sitt rätta pris. Och så tittar man på handeln, på hela ekonomin och all handel som sker. Om alla varor säljs till sina priser hela tiden, så kan det liksom inte ske det kan inte komma en merprodukt i totaliteten, alltså om vi tittar i hela världsekonomin. Jag skulle kunna lura dig på pengar och liksom gör vinst från dig. Så att du får mindre pengar, jag får mer pengar.
Att man inte betalar det naturliga eller korrekta priset.
Ja, precis. Att jag säljer dyrt och köper billigt.
Precis. Detta är även en som kan ske, men...
Ja, men det sker. Men alltså, i totaliteten så kommer ju ingenting öka då. Alltså det, och det har det ju gjort.
Det är helt enkelt en statistisk sanning då, att de här sakerna, man får anta att det här tar ut sig själv, så på snitt så kommer
all handel summerar ju till noll. Alltså alla köp motsvaras ju av en försäljning någonstans. Så att summan av all handel är noll. Och det är klart att enskilda företag, människor, länder gör profit eller vinst på andra människor, företag eller länder. Men liksom i totaliteten så tillför man ju ingenting. Så att det är någonstans i den här kedjan som någon inte får betalt tillräckligt mycket. Liksom. Så att det är någon, och det är då det mänskliga arbetet, menar Marx. Att arbetaren får mindre betalt än vad hon producerar med sin arbetskraft. Och det här kallar Marx för exploatering. Tack. Men det är liksom ett nödvändigt förhållande i kapitalismen. Det måste ske på det här viset om det ska ske något. För att i alla samhällen så behöver det ske någon form av kapitalackumulation. Alltså att man behöver lägga undan. Man kan inte konsumera hela lönen direkt. Så här. Om alla skulle konsumera sin egen produkt, Då skulle vi inte kunna bygga de samhällen vi lever i idag. Så att det är liksom ett nödvändigt förhållande. Arbete är det som skapar det här mervärdet. Och det kallar Marx för variabla kapitalet. Alltså att det varierar. Man får, det är inte givet hur mycket man får ut av det när man investerar i det. Och det är det enda som kan skapa mer produkt, eftersom alla andra varor som köps och säljs, de köps och säljs till sina värden.
Man kanske kan likna det här till exempel med råvaror. Alltså olja ger den energi som olja ger, man bränner upp den. Men det som gör arbetet till variabelt kapital är väl just att värdet för arbete kan variera beroende på hur hård exploateringen är och eller hur framgångsrik, ja, om vi ska använda de termerna då, klasskampen är från de som säljer sin arbetskraft. Att det kan, så här kan inte olja bete sig, men så här kan mänskligt arbete bete sig.
Priset på olja sätts ju liksom fast.
Ja, det är väldigt givet vilken energi som, energi eller vilket värde som olja kan ge. Det är inte variabelt helt enkelt.
Nej, jag vill också bara nämna att det har gjorts flera statistiska undersökningar på det här. Paul Cockshott har gjort flera och talar ofta om liknande undersökningar.
Paul Cockshott är alltså en brittisk datoringenjör och politisk ekonom.
Ja, precis. Anwar Sheikh har också gjort sådana undersökningar där man testar liksom om...
Och Anwar Sheikh är en pakistansk, va?
Amerikan är väl. Jag tror han är pakistansk ursprung, men han är verksam i USA.
Och är en akademisk ekonom helt enkelt.
Ja, precis. Nej, men båda de har ju testat om arbetet är liksom värdeskapande. Sådär. Och det verkar stämma väldigt bra.
Ja, då går vi över till något som vi redan har varit inne på lite. Men vi sammanfattar igen då. Alltså, vad är då en profitkvot? Och vad är lagen om profitkvotens fallande tendens? Detta väldigt otympliga namn på en lag.
Enligt Marx så är profitkvoten mervärdet genom det satsade kapitalet. Alltså genom det variabla plus det konstanta kapitalet. Alltså maskiner, byggnader och så vidare. Variabelt kapital, sa vi tidigare, var arbetskostnaden. Så att det mervärde man får ut, relationen då, mervärde satsat kapital är profitkvoten.
Min andra fråga var då, vad är lagen om profitkvotens fallande tendens? Och varför slänger man in ordet tendens där? Varför är det inte bara en lag om en fallande profitkvot?
Som jag sa tidigare, så i kapitalismen så konkurrerar olika kapital med varandra om att göra vinster och lönsamma investeringar. Och i den här konkurrensen så försöker man hela tiden, ja, man försöker dels via marknadsföring såklart och så vidare, och dels genom att kanske utnyttja sin arbetskraft väldigt hårt. Men det, om man har två likvärdiga varor, så kommer man ju, kommer kunden nästan alltid köpa den billigare av varorna. Man försöker sänka priserna hela tiden, att man producerar billigare. Och det här kan man ju dels göra genom att man betalar sina arbetare mindre. Det kan man göra, men det kan man bara göra till en viss utsträckning. För att man kan bara arbeta ihjäl en arbetare, man kan inte arbeta dem mer än så. Men däremot så kan man investera hur mycket som helst i maskiner och robotar och liksom sådana saker. Så att
det finns i teorin inte ett övre tak för nyinvesteringar i produktionsmedel?
Nej, det gör det inte. Däremot så finns det ett övre tak för hur hårt en människa kan arbeta. Det finns 24 timmar på dagen. Det finns ett tak för hur hårt man kan arbeta en människa. För att människor behöver äta, människor behöver sova.
Och det finns ett lägre golv, kan man säga så, för hur lite man kan betala någon innan de lägger sig ner och dör helt enkelt.
Ja, absolut, absolut. Så det man gör framförallt och har gjort historiskt är att man investerar i mer maskiner, mer teknologi, för att kunna producera billigare. Att man gör det, man producerar i större skala men till ett lägre pris för varje enhet. Det är en väldigt tydlig historisk tendens som har skett. Den har skett under väldigt lång tid. Och så varorna blir billigare hela tiden och man säljer mer, så att man tjänar mer i absoluta tal eftersom man säljer fler varor. Men i relativa tal så får du mindre betalt för varje vara du säljer. Och även då, de här investeringarna i fast kapital gör ju att de här pengarna binds upp. De är lån som man måste betala av, man måste betala ränta på sina lån. Det här kapitalet som är uppbundet, det kan inte cirkulera och det kan inte användas till att betala ut löner och liknande. Dessutom så blir det ju färre som lönearbetar på grund av den ökade mekaniseringen.
Alltså att arbetslösheten ökar.
Ja, precis. Så att då sker det ju också en mindre mervärdesproduktion. Men det Marx menar, anledningen till att profitkvoten faller är för att det fasta kapitalet ökar hela tiden. Och så att den kvoten då, mervärde i täljaren, variabelt kapital plus konstant kapital i nämnaren. Det konstanta kapitalet, det går mot oändligheten. Och om ni kan era gränsvärden så kommer den kvoten kommer gå mot noll.
Något vi inte nämnde är att Jens pluggar till att bli matematiker också, vilket kanske märks nu.
Ja, det går man igenom i gymnasiet.
Jag är IG matte B. Jag tänkte mer din preferens för att tala i de här matematiska termerna. Men ja, fortsätt.
Absolut. Och varför det är då en tendens är för att det finns motverkande. Det här faller ju inte hela tiden. Och hade det varit så att det hade bara gått till noll direkt, då hade ju inga investeringar skett idag. Att den faller, det kan man märka på olika sätt. Det finns flera motverkande tendenser. En motverkande tendens är att man kan jobba, svetta sin arbetskraft hårdare. Och det är väldigt tydligt, den här nyliberala motrevolutionen som skedde typ 70, 80, 90-talet i Sverige. Gick ut väldigt mycket på att knäcka fackföreningar, sänka löner, så här. Och på ett sätt så man lyckades höja profitkvoten under en period i de här länderna för att man helt enkelt jobbade sin arbetskraft hårdare.
Och det gjorde man kanske inte på ett så direkt sätt då, att kapitalisterna gick ut på en balkong och utropade ett dekret om att det blir lägre löner då. Du kanske kan gå in på lite hur det tekniskt kanske gick till i Sverige.
I Sverige så skrev ju ner valutan. Skrev ju ner så att lönerna blev mindre värda helt enkelt än de var innan. I flera steg devalverade vi för att vi ville behålla vår internationella konkurrenskraft.
Så här är det Riksbanken som är med och utövar en motverkande tendens. Det är inte så att en kapitalist i cylinderhatt sitter och trycker på.
Nej, men det är ju, Riksbanken i Sverige som stat är ju liksom väl beroende av det kapitalistiska systemet. Så här, det är extremt exportberoende land. Så att vårt välstånd bygger ju på att vi har en stark industri.
Nej, men ska inte snöa in oss på det för mycket. Men lite intressant bara hur det tekniskt går till. Som att det får de här 1800-talsbilderna i huvudet för mycket.
Att man jobbar dem hårdare. Men det är, alltså, sen har man gjort sådana saker som att man tillåter bemanningsföretag och liknande, urholkat arbetsrätt och sådana här saker. Det har inte gått att attackera LO lika direkt kanske som man gjorde i Storbritannien. Där man liksom gav sig på fackföreningarna mer rakt på. Mm. För det var under, ja, LO har väl varit för stort och så. Mm.
Nästan som en myndighet i staten får man intrycket av ibland.
Ja.
Lever under det här jävla pampväldet. Ja, vad ska jag? Fortsätt, Jens.
Ja, nej, men det var ett långt tidsspår där. Men en annan motverkande tendens är att man får billigare råvaror, alltså man får billigare kapitalinsatser. Insatsvaror är också en del av det satsade kapitalet, givetvis. Om man vill producera någonting så behöver man ju ha något, ett ämne att bearbeta eller någon råvara helt enkelt. Så att billigare råvaror är ju också en motverkande tendens.
Ja, nummer två här.
Förbilligar produktionen. En annan är ju att kapitalismen i sig själv, man skapar ju produktionsmedel som är mer effektiva och billigare också. Så att det fasta kapitalet blir liksom billigare också i förlängningen. Det här var en kritik som väldigt många med, eller det var en, vad hette han, det var en japan.
Okishio eller?
Ja, jo.
Okishio tror jag
att det är. Okishio,
jo. Matematiker va?
Ja.
Och marxist.
Det tror jag. Men hans kritik var i alla fall, och det kallas för teorem.
Okishios teorem.
Okishios teorem. Att de förbilligade så mycket produktionsmedel att det helt upphävde profitkvotens fallande tendens. Och sen har man liksom inte, det är väldigt många så här inom den konventionella nationalekonomin menar att det är liksom ett icke-problem och man behöver inte, det är redan bevisat. Vi har ett teorem för det, precis som Pythagoras sats, så kan vi säga att det här är sant.
Diskussionen tog slut med Okishio lite då i mainstream-ekonomi då.
Jo, nu tappar jag lite det, för att det är flera av hans motverkande tendenser handlar egentligen om att exploatera arbetskraften hårdare på olika sätt.
Så de går in i varandra lite grann helt enkelt. Det är sex motverkande tendenser som Marx talar om, men de går in i varandra. Men vi har särskilt två som vi behöver avhandla, va?
Ja, det är väl hans teori om den industriella reservarmén, att kapitalismen skapar liksom ett överskott av människor. Och det här överskottet behövs för att eftersom de är arbetslösa så kan man ju pressa lönerna.
För de är beredda att jobba för mycket mindre helt enkelt.
Ja, precis. Och så har vi den sista motverkande tendensen som handlar om att man via aktiebolag och andra finansiella former bär investeringar gemensamt helt enkelt. Att inte en enskild kapitalist köper en maskin utan man
skulle kunna säga att man minskar risken och effektiviserar vissa transaktionskostnader och så också kanske?
Ja, det så kan man nog uttrycka det.
Ja. Och det är kanske något som brukar talas om som, man kan ju tycka vad man vill om den termen om man ska ha PT, men som brukar kallas finansialisering av en ekonomi när denna form blir mer och mer dominant och mindre reglerad.
Ja.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Ja, vi kanske varit inne lite på det här med, men har det en snabb genomgång igen, så vad finns det för kritik mot den här lagen om den fallande tendensen? Och det ska ju då undersökas då kanske, om inte redan har gjort, att det är ju lagen om profitkvotens fallande tendens, just för att det är inte en rak linje med en konstant fallande profitkvot, utan det är över tid en tendens av att profitkvoten krymper. Den kan gå upp vissa perioder, ner vissa perioder, men utslaget över tillräckligt lång tid så går den neråt enligt den här tiden. Men vad finns det för kritik mot den här lagen, ja, inom och utanför marxismen?
Inom och utanför marxismen. Det är väl så att de flesta befattar sig inte med den överhuvudtaget. Mm. Kritiken har väl varit framförallt mot Marx värdeteori, att inte den skulle vara giltig, att arbetsvärdeläran inte stämmer.
Och det är ju inte då ett avskrivande bara av Marx, utan av Adam Smiths värdeteori och Ricardos värdeteori.
Ja, precis.
Hela den klassiska ekonomin egentligen.
Jo, ja, men det har man väl inte. Man är inte så investerad i det, så att man kan gärna. För dem spelar det väl ingen roll. Men och då har ju kritiken varit att Marx inte lyckades härleda. För att Marx säger ju i värdeteorin att priser sammanfaller med värden.
Alltså arbetsvärden då.
Ja, precis. Det var kanske var slarvigt om jag sa att de undersökte det tidigare. För att det är ju det de har undersökt, om priserna sammanfaller med arbetsvärden. Och det gör de. Alltså priser är korrelerade helt enkelt med sina produktionskostnader så här, för reproducerbara varor. Här brukar nationalekonomer alltid ta så här exemplet vatten och diamant. Typ. Och tänk i öknen, hur mycket skulle vi ge för en kopp vatten? Förmodligen ganska mycket, men det här är en specialsituation och man kan liksom inte analysera hela ekonomin utifrån en specialsituation som uppstår väldigt sällan.
Och det är väl kanske något som skulle, inte förbli för Peter då, men något som kanske hade fallit under en räntekostnad då snarare.
Ja, men det är även så Ricardo säger, att för just reproducerbara varor så gäller... Då gäller det att priser och produktionskostnader hänger ihop. Liksom. Mm. Och det är rimligt. Så här,
reproducerbara, alltså, som kan skapas och återskapas av människor.
Ja, ja, precis. Sen är det ju klart att en tavla av en död konstnär så här kan ju få stiga jättemycket. Och då bestäms priset väldigt mycket av tillgång och efterfrågan. Helt enkelt. Men så den kritiken har varit att han inte lyckades koppla ihop sina värden och att hans teori inte skulle vara logiskt stringent, inte logiskt konsistent helt enkelt. Och jag tror, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men det är en hel rad borgerliga nationalekonomer som har kritiserat den här. Och det är väl ett gäng marxistiska ekonomer.
Det är det österrikiska.
Ja, Böhm-Bahnwerk. Böhm-Bahnwerk. Och så är det alla möjliga. Borkiewicz. Nu får ni ursäkta hur jag uttalar alla namn här. Men
Jens är nämligen rasist mot östeuropéer.
Okej. Men nej, men så kritiken har varit. Sen har flera marxistiska ekonomer löst det här på olika sätt då. Den lösningen jag pratar om, Kleiman, han går ju på det här, och Kishios
och Kishio, tror jag.
Och Kishio. Mm-hmm. Och Kishios teorem, han menar ju att de här billiga maskinerna som skapas, de har ju inte skapats av billiga maskiner. Alltså maskinerna som är producerade och är effektivare, de kan ju inte i sin tur ha skapat sig själva, utan de har ju skapats av ett äldre kapital som är liksom fortfarande måste bäras upp den kostnaden. Så han löser det. Jag tror att Okishio löser det, typ han ställer upp det som ett problem i linjär algebra problem, så att han löser en massa ekvationer simultant. Men där menar ju Kleiman att
Andrew Kleiman, en amerikansk marxistisk ekonom,
att det här tidsglappet kan man inte bortse ifrån. Anwar Sheikh, han löser problemet. Han menar att priser inte sammanfaller med värden, eftersom att profit upon alienation, som Marx kallar det, att man Det finns liksom icke-kapitalistiska sektorer. Så här, om vi säger att vi är kapitalistiska i Europa och sen åker vi till och hittar Inka-indianernas guld eller liknande och tar in det i våran ekonomi, då har vi liksom tagit någonting utifrån. Och det finns fortfarande delar av ekonomin som inte är kapitalistiska. Idag har jag exempelvis hjälpt en vän att flytta. Det gör man ju bara för att. Men det är ju arbete som sker som liksom faller utanför den kapitalistiska produktionen. Så att därför kommer inte alla värden och priser sammanfalla.
Mm. Men det är ju också en intressant sak vi kan nämna. Alltså just den här möjligheten att göra profit på svindlande handel är ju en sak och så, men tar det sig självt, men också profit upon alienation, alltså värde som kan tas in utifrån kapitalismen. Och det kanske mest närliggande exemplet där det skedde i stor skala är väl då kanske Sovjetunionens kollaps, när man för in extremt mycket industri och annat utanför det kapitalistiska systemet in i det, vilket väl var väldigt fördelaktigt för ja, bland annat Tyskland har kunnat dra stora fördelar av det här för sina industrier och så. Så tyskarna vann kriget till slut ändå och spelade the long game.
Det finns en, han som har varit mest true, om man ska säga det, med att lösa det här transformationsproblemet som det kallas.
Alltså mest konsekvent med Marx teori då, skulle
jag säga. Det är Fred Mosley som verkligen, han har satt sig och läst de här mega, vad är det, 130 böcker eller något liknande. Med Marx alla texter, det har han ägnat sig åt i väldigt många år. Och skrivit en bok om det som heter Money and Totality.
Och Fred Mosley är en amerikansk marxistisk ekonom. Matematiker?
Jag tror att han är ekonom.
Ekonom?
Jag tror han är amerikan också, jag är inte helt säker. Men han har skrivit en bok som heter Money and Totality, där han menar att det är ju redan, Marx antar att priset är givet liksom i första vändan sådär. Så att han ser priserna som givna, så att de behöver inte härledas ur värdena, utan priserna är där från början redan. Kapitalismen satsar en summa pengar, och sen hur mycket kapitalisten får tillbaka beror liksom på hur mycket mervärde det skapas i ekonomin. Så att han menar att det redan är givet. Kan finnas fler som har löst det. Men det är, egentligen så tycker jag att det är lite så här. Det blir lite fånigt att bara ta debatten teoretiskt. För att det är väldigt många borgerliga nationalekonomer har gjort. Att de bara pratar, nej det här går inte, det här hänger inte ihop. Utan det vettiga i min mening är ju att testa teorin empiriskt och se om den håller.
Ja, precis. Och det är det du har gjort här på ett väldigt imponerande sätt, Jens. Och det leder mig lite in på min fråga här. Vad finns det för olika sätt att mäta det här på? Och så kan du gå in till slut då på hur du har gjort för att mäta det.
Den metoden jag använde sig Michael Roberts av i sina böcker.
Brittisk marxistisk ekonom.
Ja, han är inte akademisk ekonom. Första ekonomen som inte är akademiker faktiskt.
Ja. Men, så det vet faktiskt inte jag nu, det skulle jag rama in alltihop här, men vad är det han är yrkesverksam som och har varit?
Jag tror han är pensionerad just nu, men han har jobbat typ i Londons finanssektor.
Som han sitter för London.
Ja, som någon börsmäklare eller liknande.
Ja.
Vet inte exakt vad. Han har en...
Härligt med någon med ett hederligt yrke, lite hantverk.
Ja.
Riktiga handtag i City of London.
En man av folket.
Ja, precis. Jag kan uppskatta det lite.
Ja. Nej, men han har en blogg som är väldigt intressant att läsa.
The Next Recession, va?
Ja.
Mycket bra.
Han har skrivit flera böcker. Men den metoden använde jag för att den var den lättaste att använda helt enkelt. Och det var vid den här tidpunkten så var jag inte så bekväm med siffror och statistik, ska vi säga. Så det var därför jag började plugga matte istället.
Kan du berätta lite kort vilken akademisk nivå du är nu för matematik?
Jag håller på att skriva på mitt kandidatarbete i matematisk statistik just nu. Jag håller på att räkna på en grej ihop med Målarförbundet faktiskt.
Mm. Inom LO alltså?
Jo, så det blir spännande att se vad. Så att hade jag skrivit det här kandidatarbetet idag, så hade jag förmodligen testat andra metoder. Men Michael Roberts metod då, han menar att man kan skatta det här via BNP. BNP är ju summan av alla inkomster, av alla faktorinkomster. Det är liksom alla som tjänar pengar på någonting. Det är löner, det är företagsvinster och så vidare. Och så att det är ju någon mening överskottet i en ekonomi. Så om man drar av löner och kapitalförslitning, om man drar av kapitalförslitning från BNP, då får man NNP. Alltså nettonationalprodukten, den är inte lika använd som BNP, men det är BNP minus kapitalförslitning helt enkelt. Och drar man av lönerna dessutom från NNP, alltså alla löner som betalas ut i ekonomin, då får man enligt Roberts då mervärdet liksom, som skapas i företag och andra verksamheter. Och det här dividerar han då genom löner, alltså det variabla kapitalet. Så täljaren är NNP minus löner och nämnaren är löner plus fast kapital. Det är den metoden Michael Roberts använder. Och den är lätt att använda, sådär. Det kan vem som helst göra. Mm. Det som är lite problematiskt är kanske att det fasta kapitalet är ju ganska beroende av typ fastighetsvärden och sånt, som bara stiger i värde bara av att stå och vara fastigheter egentligen. Så att det har egentligen inte skett någon direkt produktion där, och det är inte, och de blir heller inte en fodran på så vis på folk, utan företag som äger fastigheter till exempel, deras tillgångar har bara ökat över tid utan att de har bundit upp mer kapital i dem egentligen. Så att detta behöver man också justera för då, om man ska räkna på det här viset.
Mm. Men det är denna metod med den här brasklappen då, med den här eventuella bristen som du har använt dig av?
Ja, nej, alltså, från början så hade jag tänkt att jag skulle titta på, för att alla har räknat på olika sätt. Andrew Clymer räknar på ett sätt. Andrew Clymer är en sån här, om ni har hört honom någon gång, så är han väldigt bitsk och gillar att bråka. Och, ja, nej, men för Clymer är det väldigt viktigt att räkna på ett visst sätt. Roberts, han, i en av hans böcker, jag kommer inte ihåg vilken, då utvärderar han de här olika sätten och menar att han får ungefär samma resultat. Anwar Sheikh använder sig av en annan metod och får också ungefär samma resultat. Nu vet jag inte riktigt vilken metod han är. Jag har väl tänkt att jag ska testa det någon gång framöver.
Men Clymans resultat är ganska likt om, alltså, Sheikhs och Roberts.
Ja, absolut.
Och det som är intressant då med Clymans bitskhet är då att han är extremt konfrontativ mot människor på rent metodisk grund, även om resultatet är ganska liknande.
Ja.
Och detta illustrerar ju då kanske grejen med de här olika metoderna, att det finns en nästan så här sekteristisk konflikt inom marxistisk ekonomi runt det här. Men som du kanske då i alla fall i det här arbetet upplevde som kanske inte så viktigt, utan mer...
Ja, nej, alltså för mig är det mer, det viktiga är, för mig är inte att jag ligger Marx, att jag gör den perfekta tolkningen av Marx, så, utan det är väl snarare att se om teorin håller liksom empiriskt, om det stämmer med verkligheten. Jo, och sen har vi Tony Norfield, en annan icke-akademisk ekonom, också verksam tidigare i City of London, helt enkelt, som någon börsmäklare eller analytiker eller liknande där. Jag tror han har blivit akademiker nu faktiskt, men han menar i alla fall, jag håller Tony Norfield ganska högt. Jag tycker om det han har skrivit, en bok som heter The City, som jag verkligen kan rekommendera. Men han menar på att man inte kan räkna på profitkvoten, att det inte går, för att företag kan gömma sina vinster liksom och redovisa dem hur som helst. Men det argumentet mot det är väl då att i sådana fall så kan man väl inte lita på några nationalräkenskaper överhuvudtaget, om liksom inte något mervärde redovisas. Så att jag vet inte om det är riktigt rätt hållning. En annan så här komplicerande faktor med profitkvoten är att Marx använder inte samma kategorier som exempelvis SCB använder när de beräknar BNP. Eller så. Marx menade att allt arbete är inte produktivt. Det menar han precis som David Ricardo och Adam Smith. Så är inte allt arbete produktivt, utan det är bara mervärdeskapande arbete som är produktivt. Alltså när jag menar produktivt så menar jag liksom inte på ett normativt sätt. Det är inte, alltså det kan fortfarande vara nyttigt så här.
Äldrevård till exempel.
Ja, uppfostra barn, äldreomsorg. Eller
äldrevård i offentlig regi, om man ska vara riktigt säker då.
Ja, för att för att det ska vara produktivt i kapitalistisk mening så måste det vara arbetet måste utföras på grund av att det har satsats kapital i syfte, ja, eller kapital satsas ju alltid i syfte att bli mer. Det är liksom själva definitionen av kapital, att det används i det syftet. Men så att det kan innefatta vilka yrken som helst, både fabriksarbetare är väl i regel alltid produktiva för att man tillverkar produkter i syfte att sälja dem, så. Men en lärare exempelvis skulle kunna vara improduktiv och produktiv. Det är ett exempel Marx själv använder. Men det här är en sån här, Marx är inte helt jättetydlig här, så att det finns massa sådana gränsdragningar som blir tveksamma. Och det finns man kan hamna i alla möjliga labyrinter. Anwar Sheikh, han gjorde ihop, nu kommer jag inte ihåg vad han hette Tonak i efternamn, men de skrev en bok som hette How to Measure the Wealth of Nations, där de använder ett annat typ av mått som är baserat på typ Marx kategorier eller de klassiska ekonomernas kategorier. Och då kommer man runt en massa saker. För BNP mäter liksom all ekonomisk aktivitet, och den behöver ju inte vara bra så här. Alltså om många bilar krockar exempelvis, så är ju då ökar BNP, för att dels så måste ju verkstaden få att göra, så kanske försäkringsbolag får att göra, och så måste man producera en ny bil och så vidare och så vidare. Men det här är ju inte, alltså alla förstår ju att det är inte en bra sak att bilar krockar liksom och människor skadar sig. Så, men BNP gör ingen skillnad på det, utan det är ett väldigt grovt mått på ekonomisk aktivitet. Den gör ingen distinktion om den är nyttig i någon mening eller inte.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter, och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg, och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.